Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammansamta och recensera boken. The Manual for the Ambitious Man av Henry Chen är en praktiskt inriktad bok om personlig utveckling riktad till män som vill förena drivkraft med känslomässig stabilitet. Bokens utgångspunkt är att ett modernt, prestationsinriktat liv lätt fylls av brus, oro och konkurrerande krav så att den egna riktningen blir otydlig. Chen beskriver boken som ett ramverk för självkännedom, emotionell behärskning och ett mer hållbart sätt att förhålla sig till framgång. Materialet bygger enligt presentationen på ungefär 20 års erfarenheter av misslyckanden och mentorskap, snarare än på en akademisk teori med forskningsanspråk. En tydlig inspirationskälla är I Ching och dess syn på förändring, särskilt frågan om när man bör agera kraftfullt och när återhållsamhet är klokare. Genren ligger nära handboken och självhjälpsboken. Syftet är inte främst att lova snabba resultat, utan att ge läsaren praktiska perspektiv och vardagliga övningar för att minska stress, bygga motståndskraft och göra ambitionen mer medveten. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, självkännedom som grund för en riktad ambition. Bokens centrala premiss är att ambition utan självkännedom kan bli destruktiv. En person kan vara handlingskraftig, disciplinerad och kapabel att prestera, men ändå styras av oro, bekräftelsebehov eller en oreflekterad bild av vad framgång borde vara. Chen riktar därför uppmärksamheten mot den inre kompass som ofta saknas när omvärlden ständigt kräver reaktioner. Det handlar inte bara om att formulera mål, utan om att granska varför målen har fått makt och vad de kostar i form av relationer, lugn och identitet. Detta perspektiv skiljer sig från en enklare produktivitetslogik. I många böcker i samma kategori behandlas människan som ett projekt som ska optimeras genom fler rutiner och högre tempo. Här framställs självinsikt istället som ett villkor för att kunna välja rätt riktning. Om drivkraften saknar förankring finns en risk att varje uppnått mål bara följs av ett nytt krav. Bokens värde ligger därför i att den kopplar ambition till återkommande självgranskning. För en svensk läsare kan detta också läsas mot en kultur där arbetsliv, jämställdhet och socialt ansvar ofta diskuteras tillsammans. Boken ger inte en svensk samhällsanalys, men dess fråga är relevant även här, hur man kan vara målinriktad utan att låta prestation bli hela måttet på ens värde. För det andra, emotionell behärskning utan att förneka känslor. Chen placerar känslor nära centrum för sitt ramverk. Det är viktigt eftersom ambition ofta framställs som motsatsen till sårbarhet, tvivel eller frustration. Bokens inriktning verkar istället vara att känslor behöver förstås och hanteras, inte trängas undan. När irritation, rädsla eller stress får styra oobserverat kan de påverka beslut, konflikter och arbetsmönster. En praktisk manual om emotionell behärskning blir då ett försök att skapa ett mellanrum mellan upplevelse och reaktion. Det innebär inte att boken presenterar känslor som ett problem att lösa. Snarare behandlas de som information om belastning, behov och gränser. En man som alltid försöker vara hård, rationell eller oberörd riskerar att missa vad känslorna faktiskt signalerar. Samtidigt varnar bokens övergripande anslag för att låta tillfälliga känslolägen bestämma riktningen. Behärskning blir alltså varken känslokyla eller så spontanitet, utan förmågan att registrera det som händer och välja ett rimligare svar. Detta är en konkret korrigering av råd som enbart uppmanar läsaren att pressa vidare. I en vardag med högt informationsflöde och krav på tillgänglighet kan stress lätt misstolkas som bristande disciplin. Chen lyfter istället behovet av övningar som kan minska stress och stärka motståndskraft. Bokens fokus är erfarenhetsbaserat och den bör därför läsas som vägledning för reflektion och praktik, inte som en ersättning för professionell vård vid psykisk ohälsa. För det tredje, mellan västerländsk slit och österländsk tillbakadragenhet. En av bokens mest utmärkande idéer är kritiken av två förenklade livsstrategier. Den ena beskrivs som ett västerländskt slit, där individen försöker tvinga fram resultat genom ständig ansträngning och till slut riskerar utmattning. Den andra beskrivs som ett österländskt tillbakadragande, där ambitionen kan överges så långt att personen försvinner in i passivitet. Chen använder denna kontrast för att argumentera för en tredje väg, där handlingskraft kombineras med omdöme och tajming. Det är viktigt att läsa kontrasten som en kritik av karikatyrer, inte som en fullständig beskrivning av västerländska eller österländska traditioner. Bokens styrka är inte kulturvetenskaplig precision, utan dess försök att utmana tanken att det bara finns två lägen att pressa eller att ge upp. I praktiken behöver en hållbar ambition kunna växla. Vissa situationer kräver initiativ, tydlighet och uthållighet. andra kräver återhämtning, observation eller förmågan att avstå från en konflikt som inte leder någonstans. För svenska läsare kan detta kopplas till den välkända spänningen mellan arbetsmoral och balans i vardagen. Budskapet är inte att ambition ska dämpas, utan att den behöver styras strategiskt. På så sätt blir balans inte ett stillastående mittläge, utan en aktiv bedömning av när mer kraft faktiskt hjälper och när den bara förbrukar energi. För det fjärde. I Ching som språk för förändring och tajming, boken hänvisar till I Ching, den klassiska kinesiska förändringsboken, för att belysa hur omständigheter skiftar och varför tajming spelar roll. Den verifierbara kärnan i denna användning är idén att klokt handlande inte alltid betyder maximal intensitet. Att förstå förändringens mekanik innebär, i Chens formulering, att veta när man ska gå framåt och när man ska hålla tillbaka. Det gör I Ching till ett filosofiskt språk för omdöme snarare än till en metod för att förutsäga framtiden. I en bok om ambition fyller detta en tydlig funktion. Många självhjälpsmodeller antar att konsekvens alltid är den högsta dygden, men konsekvens utan situationsbedömning kan bli stelhet. Ett karriärmål, ett företagande eller en relation utvecklas inte under helt stabila villkor. Därför räcker det inte att fråga om man arbetar tillräckligt hårt. Man behöver också bedöma om ett visst steg är moget, om resurserna räcker och om en paus skapar bättre förutsättningar för nästa beslut. Det tvärkulturella inslaget gör boken mindre iscensidigt präglad av modern prestationsretorik. Samtidigt bör läsaren skilja mellan filosofisk inspiration och empirisk evidens. I Ching ger här främst en tankemodell för anpassning och eftertanke. Bokens praktiska användning ligger i frågor om tajming, återhållsamhet och riktning, inte i några garanterade regler för framgång. Slutligen. Vardagliga system för motståndskraft och hållbar handling, titeln betonar system och bokens praktiska ambition är att omvandla breda frågor om identitet, känslor och framgång till återkommande handlingar. Enligt presentationen innehåller den vardagliga aktiviteter som ska bidra till mer glädje, mindre stress och starkare motståndskraft. Det centrala är inte att en enskild övning löser ett livsproblem, utan att regelbunden praktik kan göra självobservation och bättre beslut mer tillgängliga när pressen ökar. Systemtänkandet är relevant eftersom motivation är ojämn. Om personlig utveckling bara bygger på inspiration blir den sårbar för trötthet, motgångar och tidsbrist. En enkel rutin för reflektion, känslomässig avstämning eller bedömning av prioriteringar kan istället skapa kontinuitet. Bokens uttalade fokus på vardagen gör den mer handlingsorienterad än rent filosofiska resonemang om manlighet. Den försöker koppla stora frågor till beteenden som kan upprepas. Samtidigt bör förväntningarna vara rimliga. Eftersom boken bygger på författarens erfarenheter och mentorskap, snarare än på ett redovisat kliniskt program, kan den inte antas fungera likadant för alla. Läsaren behöver pröva råden kritiskt och anpassa dem till sin situation. Just där finns också dess användbarhet. Den erbjuder ett ramverk för att själv bygga hållbara vanor istället för att leverera en universell formel för hur en man bör leva. Sammanfattningsvis, The Manual for the Ambitious Man passar främst män som redan har driv, mål eller ansvar, men som märker att hög fart inte automatiskt ger klarhet eller välbefinnande. Den kan också vara relevant för läsare som vill ha en personlig utvecklingsbok där känslor behandlas som en praktisk del av beslutsfattande, snarare än som ett sidospår till karriär och prestation. Den som söker akademiskt prövade modeller, detaljerad psykologi eller en strikt forskningsbaserad metod bör dock komplettera läsningen med andra källor. Bokens uttalade grund är författarens egna erfarenheter, misslyckanden och mentorskap. Den praktiska nyttan ligger i dess kombination av reflektion och vardagliga system. Läsaren uppmuntras att undersöka sin drivkraft, uppmärksamma stressreaktioner och skilja mellan situationer som kräver handling och situationer som kräver återhållsamhet. Intellektuellt erbjuder boken en invändning mot enkla motsatser, särskilt föreställningen att valet står mellan obevekligt slit och passiv distans. Det som främst skiljer boken från många titlar om manlig prestation är dess försök att förena ambition med emotionell behärskning och ett tvärkulturellt språk för förändring. I Ching används som ett perspektiv på tajming, inte bara som dekoration. Boken framstår därför som mest värdefull för den som vill pröva en mer hållbar och situationskänslig form av handlingskraft utan att behöva avsäga sig sina ambitioner. Om du vill stödja Henry Chen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!